sätter mig här under granen. Här kan jag sitta och titta över sjön. Så tar vi en sån här granskott. Det kan man ju äta ju. Kanske bättre att göra te på än att äta direkt. Men ganska fint. Jag sitter lite skyddad här nu under granen på stenen. Och rakt framför mig här så ligger ett nerfallet träd. Det ser riktigt gammalt ut. Det ser ut som ett snott rep nästan där barken har suttit en gång. Kanske en ek. Man blir liksom lite mer tystlåten när man sitter här. Och kurar under en gran.
Mitt eget lite tafatta försök att skogsbada i helgen fick mig att tänka på Per, som jag kände för många år sedan. Tänk gamla stammens man, skeptisk till det här med att hålla på och prata om saker som trycker en och helt emot allt vad psykologer och terapier heter. Han delade i ett generöst ögonblick med sig av sin egen metod för att mota undan mörka tankar. Jag går ut i skogen, går så långt som jag absolut orkar och så en bit till. Sen sätter jag mig ner på en sten och väntar på att det ska gå över. Sitter där en bra stund. Hjälper inte det så tar jag en sup och sitter ett tag till. Sen går jag hem och det har funkat hittills. Ja, just supen som bot mot dysterhet är givetvis inget som modern läkekonst rekommenderar. Men någonting hade Per förstått om att läka själen. Skogsvandringen. Att sitta på en sten och visa mildhet och tålamod mot sig själv. Och kanske allra mest grundupplägget, att hitta sin egen plats för sinnesro och återhämtning. Där tankarna flödar lätt och mjukt och kroppen varvar ner. Ett ställe att komma i kapp. I dagens Kropp och själ ska vi utomhus. Så nära som möjligt till allt som växer och är grönt för att det också får oss att må bra. Och jag vet, det låter lite som kylskåpspoesi. Läka sig själv, helas av naturen. Men håll ut för du kommer att få träffa Nina som älskar att sova utomhus. Marcus som botade sin mörkerrädsla i den djupaste av skogar. Och Gabriella som kan allt om hur du hackar dina signalsubstanser och jobbar med hjärnan istället för mot den. Så häng med, det här är Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och först idag ska vi alltså träffa Nina som gav sig själv ett löfte för 5 år sedan. Att sova ute minst en natt i månaden oavsett väder. Vår reporter Mattias Lindgren träffade henne i skogen.
Där.
Härligt.
Perfekt, bästa soffan.
Ja, precis. Vart sitter vi nu just nu?
Vi befinner oss i Hökarängen i Fagersjöskogen. Och vi är bland tallar. Sitter på en sten och tittar ner.
Och alldeles till höger om oss så har du precis slagit upp ett tält. Du ska sova här i natt.
Ja, precis. Ja.
Är du nöjd med tältplatsen?
Ja, det är jag verkligen. Alltså att det är utsikt och det är säkert och lite lä. Och man hör fågelsång. Alldeles utmärkt.
Vad kan du höra för fågelsång just nu då?
Ja, det är någon koltrast. Och så är det den andra fågeln. Det kan vara en rödhake. Lite osäker, men koltrast hör man lite svagt där.
Ska vi sätta fart?
Ja, vi sätter fart.
Om du lämnar elljusspåret och följer den lilla stigen in mellan träden dyker det plötsligt upp. Ett tält mitt i skogen.
Nej, men så här års är det ju helt fantastiskt att vara i skogen. Det är verkligen underbart.
Just för att man hör naturen vakna till liv? Eller
ja.
För att,
ja. Men här tänker jag, det här är ett sånt här klassiskt ställe att slå upp ett tält på. Man kan fundera var det passar, vad är man sugen på idag?
Ja, vad är du sugen på idag?
Ja, vi kan kika.
Allt tar sin början för snart 5 år sedan. Nina, som alltid dragits till naturen, bestämmer sig för att utmana sig själv. Minst en gång i månaden ska hon sova ute, ensam. Och det här är en av många platser runt Farsta där de brukar övernatta.
Det är en palats.
Ja, det är verkligen en palats.
I alla väder, i alla årstider och verkligen uppleva naturens fulla potential och alla årstidsväxlingar och så. Så att, då köpte jag mitt första tält. Mitt första riktiga tält som jag tyckte, åh, det här är kvalitet. Och så sov jag. Också i stadsnära natur då. Och så började det och sen dess har jag hållit på.
Och efter 5 år ute i skogen har Nina blivit lite kräsen. Fagersjöskogen där vi är just nu duger. Men helst vill hon vakna nära vatten. Till ljudet av små vågor och morgondimman över sjön.
Men här sover jag för jag bor väldigt nära. Och det är lättillgängligt och man kan bara spontant gå ut när man känner för det. Dra på sig täckbrallor, ta med tältet och sova. Man kan till och med ha ätit middag, borsta tänderna och bara antingen under öppen himmel eller ta med sig tält, sätta upp det på nolltid.
Men vad är det som liksom driver dig ut till skogen en sån där liksom spontan kväll? Att du känner att så här, nej men nu har jag precis borstat tänderna, men jag sover nog ute i skogen i natt.
Ja, i naturen så är det lättare att höra sina egna tankar. Man varvar ner i en annan miljö. Jag upplever i hemmamiljön så finns det så mycket som pockar på en. Tvätten ska tvättas, disken ska diskas och massa dåliga samveten. I skogen, man kan inte stressa i skogen. Allting är så lugnt. Eller man varvar ner det i frisk luft och det är en miljö som får en att slappna av på ett annat sätt skulle jag vilja påstå.
Men har du varit rädd någon gång?
Nej, faktiskt inte. Det kanske låter konstigt.
Vad händer i tankarna då när det liksom blir, när du släcker lampan eller bara när det blir mörkt?
Nej, jag brukar nog varva ner och smälta naturupplevelsen och bara mysa i min sovsäck.
Hur låter liksom natten i skogen?
Alltså bäverplask till exempel är väldigt vanligt på natten. Att det, så jag tänker, vem är det som hoppar i vattnet? Ja, okej, det är bävrar som håller på eller så.
Vad tror du att du kommer få höra här i natt?
Nu regnar det. Yay!
Ja, nu har det börjat regna.
Ja.
Det blir du glad av.
Ja, det är lite härligt. Det var länge sedan det regnade. Det är så torrt. Naturen behöver vatten. Det tror jag.
Du, jag tänkte bara så... För att jag har förstått så mycket av vår intervju att du blir väldigt lugn när du kommer ut i naturen. Men kan du också känna dig liksom så sårbar när du är ute här ensam och så?
Eftersom det här är stadsnära natur och hjälp finns att få, så skulle man skada sig, ramla och bryta benet eller så, så och det finns täckning, man kan alltid ringa. Så på det sättet är inte jag sårbar. Däremot är jag sårbar för mina egna känslor. Om man nu har gått och stressat väldigt mycket eller inte tillåtit sig själv känna vissa känslor och så hamnar man här och så är det tystare och lugnare och då kommer man i kontakt med delar av sig själv som man har förträngt eller liksom tystat ner. Och det kan vara farligare tycker jag. Eller så här att man börjar tvivla eller ifrågasätta sina livsval, gjorde jag rätt nu? Bara för att man får lugn och ro och faktiskt reflektera över sitt liv. Förstår du vad jag menar? Så det blir lätt så.
Men blir det lätt så för dig när du är ute här och så?
Nej, ja. Alltså det är klart att jag kommer i kontakt med känslor. Jag kan bli rörd. Jag kan komma på hur mycket jag älskar mina nära och kära. Liksom, jag kan få saknad på ett annat sätt. Glädje. Alltså, absolut att det kan vara stora känsloupplevelser, stora naturupplevelser. För det mesta så är jag trygg och jag trivs verkligen. Så jag är inte rädd på det sättet.
Nej, precis. För att på ett sätt så låter det ju som att du... det låter lite som en pers att komma ut här ibland. Och så får man bara, du vet, så pockar massa känslor på hela tiden.
Mm.
Men på ett annat sätt så kanske man också då känner sig mer levande.
Ja, absolut. Ja, så vi är ju naturen. Det glömmer vi ofta. Vi är också djur. Och vi känner ju också rädslor. Och vi... Ja, jag tänker att... Jag vet inte hur du känner, men att jag upplever att nu är jag hemma så fort jag kommer ut i skogen. Ja, men nu... gud vad skönt. Nu kan jag slappna av. Så känner jag. Alltså att det är verkligen ett hem.
Du, nu började det regna, men det verkar ha slutat. Men det börjar också bli lite kallt. Kan vi inte gå in och kolla hur du... har där inne i tältet.
Ja, absolut. Det kan vi göra.
Och det som från en början mest var en utmaning, att ta vara mer på naturen och skogen, har gett henne så mycket mer. En känsla av att hon precis bara har börjat. Att det finns så mycket kvar att upptäcka där ute.
Jag blir ju mer och mer nyfiken för varje gång jag är ute. Sätt så mycket. Så att det är...
Men om du...
Så. Det är bara att komma in och sätta dig.
Oh, wow. Och vad har allting det här lärt dig liksom på insidan då?
Ja, för det första att vi människor är... Vi är inte så himla viktiga. Naturen är så stor och mäktig och... Att det finns så många världar som vi inte känner till liksom. Och någonstans att man blir också mer medveten om om döden, om liksom tidens förgänglighet och att alla vi ska den vägen vandra någonstans. Jag tror att det är nyttigt att komma i kontakt med de känslorna, att man kommer också förmultna och bli mat till maskar precis som alla andra djur i skogen.
Ger det dig liksom tröst eller blir du lite svajig av den tanken?
Det ger mig så mycket tröst. Det gör ju att alla mina små vardagsproblem framstår som så obetydliga i det stora sammanhanget. Jag påminns om vad som är viktigt, tror jag. När jag är i skogen.
Kommer resan att fortsätta? Kommer du liksom fortsätta att sova ute en gång i månaden resten av livet, tror du?
Ja, det tror jag. Det tror jag absolut.
Det var vår reporter Mattias Lindgren som var i skogs med utesovaren Nina Grigorjeva. Gabriella Svanberg, psykolog, specialist i neuropsykologi, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna. Du skriver en hel del om signalsubstanser i hjärnan och hur man hackar dem. Att sova utomhus, skulle det kunna vara ett vardagshack för att må bättre?
Absolut. Jag blev väldigt inspirerad, måste jag säga, att höra Nina. Något att ta till.
Ja. På vilket sätt kan en natt i naturen vara positiv för hjärnan?
Ja, men det kan vara på så många sätt. Alltså, både att det tar bort stressorer. Precis som hon sa då, saker i vardagen som pockar eller det här socialt dömande, kritiska ögon om man säger så. Alltså i naturen så är det ju, där får du bara vara som du är. Så dels är det ju väldigt lugnande för hela nervsystemet. Men så kan vi också få de här signalsubstanserna. Vi får precis lagom dos brukar man säga av det här. Det händer små spännande saker, men det är inte de här extrema dopaminkickarna, utan det kan vara någon liten färg som dyker upp eller som någon liten rolig fågelart eller något. Så man pratar ju mycket om det här med slow dopamin nu, att det ska vara lite småspännande men inte det här som är faktiskt onaturligt.
Inte för mycket wow.
Nej, precis. Utan men, lagom wow.
Ja, för din bok handlar ju om att på något sätt försöka, i alla fall som jag tolkar den, försöka samarbeta bättre med hjärnan för att må bättre. Är det så du tänker?
Ja, precis. Och just att se det som en helhet, både kropp och hjärna och hela, som ett system som vi vill få i balans. För allt på något sätt påverkar varann så bra som lilla ekosystemet.
Vad är det i våra liv då som jobbar i motsatt riktning, mot hjärnan?
Mm. Nej, men jag skulle säga att det är just mycket det här, för mycket wow kanske var ett bra ord. Alltså det är lite för, om man tänker sig att vi ska bli, vi är programmerade till exempel få dopaminet att utsöndras när vi ser något lite smaskigt uppe i något träd. Det är vår motivationssubstans. Men om vi nu är programmerade till att klistras vid det här och jaga det, då är det liksom inte meningen att det ska vara godis och glass i kyldiskar på en supermarket. Det blir för mycket. Så vår egna lilla programmering blir inte riktigt lämpad då för omvärlden.
Titeln är ju självmedicinerad, din hjärna. Kan man se naturen som en läkande kraft? Skulle det gå så långt? Eller
absolut.
Blir det för mycket kylskåpspoesi av det?
Nej, men jag tycker inte det är. Jag tycker det är hardcore fakta. Det finns hur mycket vetenskapliga artiklar som helst som visar det. Att, ja, det är som en antidepressiv medicin. Att faktiskt få lugna sitt nervsystem. Det är det vi alla vill på något sätt. Vi vill ha ner våra kortisolnivåer. Känna att vi bara får vara.
Mm. Det Nina sa här, det var liksom att på något sätt så känns det tryggt att veta att man inte är så viktig. Mm. Att vi är liksom bara en del av den stora naturen. Det liksom går på något sätt motsatt mot vad vi har på senare år pratat om. Att det är viktigt att man ska känna sig att jag är viktig och jag är en viktig person och så.
Ja. Nej, det är faktiskt spännande. Och det är ju någonting om man, nu är vi lite inne på de här substanserna, men en substans, till exempel det här vi-känslan, den är ju väldigt viktig. Det är ju motsatt ändå mot ensamhetsproblematiken, att vi är vi helt enkelt tillsammans. Och zoomar vi ut och får det här förunderliga, wow, vi är så små här mot naturens under. Då ger ju det en liten vi människor. Då blir vi en liten grupp. Så jag tror absolut att det kan ge just den här vi-känslan. Och det vet man ju också då man får utsändning av just oxytocin. Vi-känsla. Bara av att känna sig sådär, wow, solnedgången, vad liten jag är.
Vi är också med oss Marcus Torgeby, författare, naturprofil, bland annat aktuell med SVT-serien Under stjärnorna. Det låter inte som om du är utomhus just nu. Var är du, Marcus?
Jag är faktiskt i en stenstuga på Öckerö, så det är verkligen inomhus kan man säga.
Ja, men ändå sten, naturmaterial, ja. Om vi nu ska försöka dra till det.
Det är det godaste.
Ja. Du är numera en person som dyker upp i många natursammanhang, men allt började med att du flyttade ut i skogen ensam som ung. Varför det?
Ja, jag var ju 20 när jag tog tåget norrut. Ja, men det var för mycket kan man säga. I mitt huvud. Och jag kände att jag behöver sätta mig själv i en situation som är väldigt svartvit. Och antingen överlever jag det eller så dör jag typ. Så det var liksom det som var hela ingången till att jag ändå valde att bo i skogen under, ja, men det var ju nästan 5 år liksom, eller 4,5. Så var det.
Men du mådde väldigt dåligt psykiskt, om jag ska tolka det rätt.
Ja, kanske idag skulle man nog kanske mer säga utbrändhet, tror jag. Men det var inte så vanligt att man pratade om det på det sättet på 90-talet. Och framförallt inte med en kille som var 20. Men det var som att jag hade en tyst röst i mig. Jag har många grejer jag är dålig på, men den där rösten har jag alltid lyssnat på. Så det var nog den där dansen som var lite drivkraften, att om jag följer den så kanske jag hittar min riktning ungefär. Så jag bara, när jag hör ni som varit före här prata, så det är som att ja, men jag känner igen det. Bara få vara själv, utlämnad. Jag kan inte gömma mig bakom någon annan, utan det är liksom också få vara nära det som känns. Och så är jag kall, antingen tänder jag en eld eller så ramlar tårna av. Och det är ju inget jobbigt, utan det är ju bara härligt. Mm. För det är så tydligt vad jag behöver göra för att få mitt liv att fungera helt enkelt.
Men kontrasten måste ju vara väldigt stor, för du håller på med elitidrott, löpning, eller hur?
Innan, ja, jag gjorde det då, ja, precis.
Och då är det väl väldigt mycket struktur och scheman och olika typer av träning, och det är ju inte mycket som, föreställer jag mig, som lämnas till spontanitet om man ska satsa på elitidrott.
Så nej, det måste vara en väldigt kontrast. Kanske var där. Ja, verkligen, men det kanske också var därför jag inte heller blev den grymmaste löparen, om man säger, för att jag ville ha lite mer frihet helt enkelt. Men att vara ute året runt, dygnet runt som jag ändå var, det kräver ju ändå att man hittar ett förhållningssätt till det som är runt omkring mig, alltså årstiderna. Och där är det ju verkligen ett tydligt ramverk, och i det naturliga ramverket så fanns det, ja, det blev som en vila för mig, kan man säga. Och just också beroende på årstid, att det verkligen det är så lättast för mig, i varje fall var det att bo ute på vintern, alltså det var lättast i huvudet, för det var så mycket fokus då, bara överleva, och det var härligt. Och sen på våren och sommaren, då var det som att tankarna bara svällde och blev större, och då var det nästan lite tuffare faktiskt, för det var så lätt fysiskt att bo ute då. Det var bara jag och några fåglar, och det var ju liksom ingen kyla, och jag behövde knappt elda, jag kunde tvätta mig i vattnet utan att behöva värma vattnet, så att säga.
Du hade ingen yttre fiende att bekämpa med kylan.
Nej, precis. Och jag tror att ha en sån konkret yttre motståndsgrej och jobba lite mot när det är jobbigt i huvudet, det funkade skitbra för mig i varje fall. Så jag nog bara, ja, det var klockrent alltså.
Ja. En komplikation i det här sammanhanget var att du faktiskt var mörkrädd. Hur gick det i de jämtländska skogarna? Det är väl ganska mörkt där?
Ja, det är ruggigt mörkt. Alltså på hösten innan liksom kylan har liksom bränt ut fukten ur luften, så att säga, så blir det ju väldigt dimmigt. Och då blir det ju extremt mörkt. Ja, jag var väldigt mörkrädd och väldigt rastlös. Så det du berättade om han, din gubbkompis där som gick ut i skogen.
Per.
Det var ju precis det jag gjorde. Jag satte mig verkligen på en stubbe varje dag i 4 månader. Alltså många timmar varje dag. Och till slut så var det som att rastlösheten släppte. Och liksom lite samma grej med mörkerrädslan. Jag bara kom till någon insikt någon gång i december. Jag flyttade ut i augusti. Okej, Marcus, du är ju mörkerrädd. Och det är ju helt okej. Och så bara försvann det. Så det var mer att släppa in det som jag hela tiden försökte fly ifrån. Och då var det som att jag blev lite friare.
Men det låter liksom nästan lite lätt när du säger det nu, men det är...
Jo, men det är för att jag pratar ju om detta i backspegeln. Då är det ju lätt, men att vara i det är ju en helt annan grej. När jag var där och är 20 och bara känner att det är något mörkt som är mellan stammarna som vill mig illa, det var ju inte jätteskönt. Alltså jag luktade ju svett och var livrädd helt enkelt. Jag fick liksom ställa mig med trä, alltså med ryggen mot ett träd ibland för att bara lugna ner mig. Så det var ju inte lätt. Men det här är ju 20 år sedan. Och nu är jag ju bara, nu är ju liksom mörkret min bästa kompis på något vis. Jag bara älskar mörker. Det är ju som, helt plötsligt så bara öppnar stjärnhimlen upp sig. Och så känner jag att det finns en enorm vila i mörker. Så jag, det är som att, ja, så jag hittar ju något annat. Och det är jag ju så tacksam för.
Ja. Hur ofta sover du utomhus numera?
Ja, flera gånger i månaden skulle jag säga. Varje gång jag väg och jobbar så sover jag ju. Imorgon ska jag till norra Sverige, så då är jag med mina spårgrejer. Så det är ju hela tiden.
Ja. I ditt program på SVT så tar du med dig intervjupersoner ut i naturen och ni gör upp eld och sånt där och sover i tält. Hur påverkas samtalen av att ni faktiskt är ute i naturen, skulle du säga?
Ja, men det är så lätt att komma in till det som jag ändå tycker är det mellanmänskliga. Det som jag skulle säga att de flesta människor funderar på, men som är så lätt att bara glömma när man hela tiden är i farten. Men när du kommer ut och sen så bara eldar du. Så du vet, det bara sker något och det är underbart att vara i det. Och det sker för alla. Sen kan det ta längre tid för vissa. Men det bara sker. Om man bara tar det lite lugnt så är det som att det stillnar av. Och så det blir som något naturligt. Och liksom som en eld går ju heller att tröttna på det. Så tiden kan gå utan att du tröttnar. Ja, men det skapar någonting. Det blir som en dörr in till tankarna och till hjärtat.
Gabriella Svanberg, du nickar nu. Tycker du också att samtalen förändras i skogen?
Ja, och jag kan verkligen förstå vad Marcus menar, just det här, jag gillar det här mellanmänskliga. Det är som att då kommer vi åt, vad är egentligen viktigt? Vi vill ha de intima samtalen. Vi vill ha det här icke-dömmande. Det spelar ingen roll om jag är sminkad eller hur mitt hår ligger. Liksom. Men ja, jag förstår att du får en direkt... Vi kommer snabbare dit, ut i naturen.
Precis. Det jag försökte med på i början av programmet då, att bara vara en stund i naturen. Det kallas ju numera och det blir ibland för att skogsbada. Jenny Lovebo är lektor och forskare i hälsa- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och har forskat på skogsbad. Och på sätt och vis är det väl samma sak då som min vän Per ägnade sig åt, att låta sig omslutas av naturen när man mår dåligt. Fast just det här begreppet skogsbad är relativt nytt, kommer från Japan. Hur hänger det här ihop, Jenny?
Ja, det hänger ihop så, precis som du säger, att det kommer från Japan och det var på 1980-talet som det blev stort. För att då var det väldigt många som... i städerna jobbade väldigt hårt och såg väldigt lite av naturen och blev väldigt stressade av det. Och man hade till och med människor som dog på arbetsplatsen av den här höga stressen. Så det var ett beslut i landet som helhet, så att säga, att här behöver vi göra någonting åt. Så då anlade man särskilda platser för skogsbad, särskilt vackra skogar, dit man bussade folk helt enkelt från början då. Och då fick man var också väldigt tidigt ute med att mäta effekterna. Och man fick förstås väldigt stora effekter när man tog folk från stan som hade jobbat väldigt mycket och satte dem på en lugn plats i skogen. Då minskade stressen mycket och sådär.
Mm. Men det borde ju ha varit vi som i vårt skogsrika land som kom på det här först.
Ja, eller hur? Det borde det ha varit. Men det har ju spridit sig sedan dess, så att nu finns det ju i många delar av världen och även här i Sverige så har det börjat bli ganska stort att skogsbada. Just själva begreppet. Jag tror att väldigt många har gjort det länge, men också att man kallar det för skogsbad.
Mm. Och det har ju lite med det här med forskningen att göra då, att man kan mäta lite grann vad det är man gör och också vilka effekter det finns. Vad är det ni har kunnat hitta och vad är det ni mäter?
Ja, rent kroppsligt fysiologiskt då så ser man att skogsbad ger lägre puls och blodtryck och att kortisolnivåerna, det här stresshormonet som Gabriella pratade om, sjunker när man kommer ut i skogen. Och psykiskt så kan man se att stress och ångest minskar och att välbefinnandet ökar.
Men vad är det med skogen då som orsakar det här? Vad har ni för teorier att jobba med?
Ja, det finns flera olika teorier, men en stor del av det är ju alla de här naturliga ljuden och synintrycken och dofterna. Så att det är en väldigt rik miljö, men samtidigt inte så krävande då. Utan det finns en teori som säger att när vi kommer ut i skogen så kan vi lägga av den här så kallade riktade uppmärksamheten som vi använder väldigt mycket när vi jobbar och fokuserar och fattar beslut. Och så tar vi in skogen med våra sinnen och aktiverar den spontana uppmärksamheten istället. Och bara är och blir lite sådär mjukt fascinerade av omgivningen. Och då vilar den riktade uppmärksamheten och återhämtar sig. Så sen är vi redo att ta tag i jobbet igen.
Mm. Men måste det vara just skog? Kan det vara så här sjöar, vidder, trädgårdar, allt som är grönt eller vitt eller blått som havet?
Ja, natur generellt har många av de här effekterna. Det man har sett med skogen är väl att den kan ge lite fler effekter. Kanske för att den är lite mer omslutande. Och den har kanske störst effekt just på det här med stress och återhämtning. Medan om man till exempel gillar hav och står och tittar ut över vidderna där så får man en känsla av mental rymd kanske, som också känns väldigt positiv. Men att det kan vara små skillnader. Men natur generellt är bra för hälsan.
Mm. För om man söker runt lite på skogsbad på internet så känns det ofta lite, eller ganska mycket, som mindfulness. Att man sitter still och tar in allt runt omkring sig, lite så här omkramad av det gröna. Måste man vara still?
Nej, det måste man inte. Däremot så ska man hålla ner tempot. I de japanska skogarna, när man skogsbadar där, då är det ofta som en långsam vandring. Man går en slinga och tittar på olika saker och så. Så att så länge man håller ner tempot så kan man gå, stå, sitta eller ligga. Det spelar ingen roll.
Mm. Marcus, du pratade om att du hanterade din rastlöshet genom att bara sitta ner. Har du blivit av med den totalt nu då, eller?
Nej, det kan man inte säga.
Det känns inte som det du far omkring över hela landet.
Nej. Nej, men jag, det går ju fort i mitt huvud och i min kropp, så, absolut. Men på något sätt så har jag med mig den erfarenheten, så jag så den dörren är ändå lite hela tiden öppen. Alltså, så jag har lärt mig att jag behöver det, så. Mm. Ja, nej, men så den är med. Det kanske inte är det att jag oftast, jag menar, jag, på något sätt är jag ändå ute i skog och natur liksom varje dag. Men jag kanske inte alltid sitter på stubben, utan är att jag plockar bär eller så på morgonen när jag och min hustru går ut och kör en liten runda med löpningen över myrarna. Så är det som att, ja, men, då känner jag det jag kände när jag satt på stubben.
Du slänger en snabb blick på stubben och kommer ihåg att där satt jag en gång.
Ja, men precis. Ja. Är det.
Ja. Gabriella, det med självmedicinering som vi pratade om, det brukar man ju slänga sig med när man dränker sina sorger med billigt vin eller stora mängder sötsaker när livet går emot den. Men du vill uppdatera eller uppgradera det här uttrycket lite, varför det?
Ja, precis så. Jag tycker att vi ska självmedicinera, om man säger så, men hitta just alla de här godbitarna som är gratis, finns runt omkring oss. Faktiskt, och påverka vår kemi den vägen.
Mm. För det finns ju en diskussion kring, man brukar prata om medikalisering, att vi sätter liksom diagnoser och betraktar livshändelser eller svårigheter i livet som sjukdomar som vi ska bota på något sätt. Vad tänker du om det?
Ja, alltså visst finns det en lite mindre målgrupp, om man säger så, som man vill inte underskatta, som verkligen, ja, de behöver medicin, vanliga. Mm. Men jag skulle säga den stora massan. Min husläkare på vårdcentralen brukar säga sådär att, ja, men 70-80% skulle han säga kan just självmedicinera på mitt sätt, alltså med vardagligheter. Bara, jag tänkte på en grej när ni pratade här om att titta på vattnet, en sak som är ganska cool tycker jag, bara det här med, man tänker sig, när vi till exempel spänner blicken om det är något hotfullt, då får vi ju så här skarpt, smalt seende, och så skickar det signaler till kroppen att nu är det hot, medan om vi då bara ögonen tittar på en horisont, alltså panoramaseende med ögonen, bara det lilla ger då lugn och ro-signaler. Hur coolt inte det? Mm.
För att det handlar om att vila hjärnan, handlar inte om att man ska liksom stänga av den, utan man ska titta på ett annat sätt eller tänka på ett annat sätt.
Ja, men ge den lagom balans. Alltså, gör vi det väldigt förenklat över allting, då ska jag säga lagom balans mellan hot, alltså spänning, och trygghet. Lugn och ro eller äventyr, om man säger så.
Mm.
Och den här balansen finns ofta i det naturliga, i natur till exempel. Där får vi lugn, men också lite spänning. Och det är just balans vi vill åt.
Men kan nervsystemet och vårt fysiska, det som är inom oss, verkligen påverkas av att vi hänger i skogen?
Ja, det är det som är. Då, bara om man, just om du tänker det här med blicken, bara det lilla, att vi då, oj, hon, Gabriella, slappnar av i ögonen. Hon tittar inte så här spänt som en hök, utan då ger det. Då är det signaler via vagusnerven och via nervsystemet som påverkar alla andra system. Mm. Alltså med, ja, blodtryck eller blodsocker, allting regleras.
Men så har man ett knak och så undrar man, är det där en älg?
Ja. Och det är okej. Okay. För det är faktiskt så stresssystemet ska funka. Vi ska höra knak, bli livrädda och sen lugna igen. Så det är som det är meant to be.
Mm. Det är som en vanlig joggingtur om du andra om kroppen.
Ja, ja. Så alla säger ju det. Stress är inte farligt, bara du får återhämtning.
Mm. Vi har pratat en del om skogsbad och om den forskning som gjorts nu, som görs nu. Men att naturen kan hela oss är såklart inget nytt. Alessandra Mastrangelo har forskat om svartkonst, gamla trollformler och huskurer.
Det är ingen ny idé, kan man säga. Folket har alltid sökt sig till naturen för att behandla olika sjukdomar, för att hitta tröst och skydd.
Vad är det du har tittat på i din forskning?
Jo, jag har tittat på de så kallade trollformler, magiska läsningar, ramsor som man har läst över sjukdomar för att bota eller för att skydda sig mot onda krafter till exempel. Och det handlar om texter som har tillskrivits övernaturliga förmågor att till exempel åstadkomma bot, skydd eller skada och så vidare. Och det kallas för trollformler eller magiska läsningar.
Och när man då använder sig av trollformler då för att bota sjukdom, finns naturen med i det hela eller hur låter de här ungefär?
Jo, naturen är alltid närvarande skulle jag säga. Både i form av bilder, metaforer till exempel, men också som alltså, verkliga örter, örtmediciner eller växter som man använde sig av i samband med att man läste en formel. Så det finns både i verkligheten kan man säga, men också i själva texterna där man till exempel överför en sjukdom till en sten eller ett träd eller en sjö där ingen, eller ett berg där ingen bor och så vidare.
Det finns också exempel på att man rent konkret försökte hela sjuka barn med hjälp av träd.
Jo, exakt. Och det finns många, många berättelser om särskilda träd som man har nyttjat för att bota sjukdomar. Och några av dem kallas för trolltallar eller smöjträd eller vårbundeträd. Och det finns den här riten som kallas för trädsmöjning eller träddragning eller jorddragning, rotdragning. Men det är botemetoder som man använt sig i Sverige för att bota sjuka barn. Det har använts för att bota särskilda sjukdomar, framförallt engelska sjukan eller så kallad också rakitis, som gjorde att man kunde få krokiga ben och så.
Och då gick det bokstavligen till så att man faktiskt drog barnet över det här trädet eller genom det här trädet.
Jo, exakt. Och det var oftast de kloka gubbar och gummor som ordinerade detta. Och man brukade gå till det trädet och man brukade dra då barnet genom en öppning som fanns i trädet eller under rötterna.
När vi pratar om naturen idag och att man ska helas med hjälp av naturen, så är det ju oftare liksom mentala tillstånd som vi pratar om, som stress, med och också det som vi idag kallar för depression. Men det fanns också i äldre tider, då kallade man det för modstulenhet. Kan du berätta hur man använder naturen för att komma till rätta med det?
Exakt. Modstulenhet är ett begrepp som exakt beskriver där man när en person, men också ofta ett djur, en häst eller en ko, har det blivit bestulen på sin livskraft, sitt mod. Och då man brukade söka oftast läkning i naturen, ofta med hjälp av till exempel växter, som till exempel vitlök, dyvelsträck och så vidare, eller olika örter, ritualer, men också man använder sig också av läsningen, alltså så olika magiska formler.
Alessandra Mastrangelo som forskar om svartkonst och trollformler sa det. Idag lever ju många av oss en vardag som är ganska långt bort från naturen. Och när vi tar oss ut i det vilda så är det oftast på en solig söndag. Men hur är det att hänga utomhus i alla väder? Vår reporter Mattias Lindgren har besökt en uteförskola.
Jag heter Mattias. Vem är du? Aha. Vad tycker ni om vädret idag då?
Tråkigt.
Tråkigt. Gillar ni inte regn? Jag tycker det är ganska mysigt.
I en liten skogsdunge bredvid huskroppen Kåsan i Bredäng är förskolebarnen tillsammans med pedagogerna i full fart med att sätta upp ett regnskydd för det plötsliga busvädret.
Okej, om du håller den
lite, så ska vi se om vi kan visualisera hur det kommer se ut om vi lyckas.
Det regnar och blåser. Det är ruskigt och kallt. På förmiddagens tänkta skogsplaner har i sista sekund fått ge vika. Men förskolans rektor, Tina Wiklund, har en plan. I ena hörnet av dungen kan barnen under regnskyddet få tälja en pinne med hjälp av en potatisskalare.
Åh, pinnarna är slut!
Och längst ner i det andra hörnet, i en liten träkoja, är det högläsning.
Ni kan välja ut vilka böcker ni vill läsa så länge. Så kommer jag. Då har vi något underlag här, känner ni?
Och för de andra råder det fri lek.
Är det där till mig? Wow! Vad är det du täljer?
Pinne.
En pinne?
Du kan också göra.
Ja.
Gör den.
Okej. Vad duktig ni är. Oj, vad långt du har kommit.
Ja.
Gillar du att tälja?
Ja. Det här är första gången.
Är det första gången?
Ja.
Och du älskar det redan?
Ja.
Hur har det varit för er pedagoger att börja den här lite regniga dagen i maj?
Ja, men absolut att det har varit lite mer motigt än tidigare dagar. Maj har ju startat med fantastiskt väder, med solsken, och det gör ju absolut det enklare som pedagog inom ur och skur att få igång barnen. Men jag tycker ändå, när man ser hur mycket glädje som finns här hos barnen just nu, så har ju dagen startat riktigt bra.
Jag ska inte säga att det är oväntat direkt att det regnar kanske i maj, men vad finns det för protokoll?
Så vi anpassar ju dagen ut efter förutsättningar som finns. Så att vi har ju stora lokaler som vi kan gå in i ifall att det skulle vara väder som vi inte riktigt mäktar med, eller att det saknas kläder hos barnen. För det är den här övergången, att nu har det ju varit varmt i flera dagar, så kanske några regnkläder har stannat kvar hemma. Vi har lite att låna ut. Men vi måste ju se till liksom barnens dagsformen hos barnen. Och då måste vi vara flexibla som pedagoger.
Grundtanken och filosofin med ett ur- och skur-dagis är att barn lär sig bäst genom upplevelser och utforskande i en utomhusmiljö, oavsett väder. Så vad ser Tina Wiklund som pedagog att barnen faktiskt får ut av att vara ute mycket och framförallt länge under dagen?
Ja, men just den här spontana rörelseglädjen, den är svår att nå inomhus. För där blir det väldigt mycket att man måste kanske tysta ner, för ljudnivån blir för hög när man är inne och det blir för mycket rörelse. Så just den här spontana rörelseglädjen och vad mycket det kan göra för hälsan i framtiden, det tror jag mycket på.
Hur ser liksom en vanlig dag ut då?
Ja, nej, men här på förskolan så kan dagen börja inomhus, och då äter vi ju lite frukost liksom och startar dagen för de som har behov av omsorg tidigt. Sen går vi ut redan vid 7:30 och möter barnen. Och ofta är de ju redo för det vädret som dagen kräver, och har kläder på sig. Och då planerar vi ut efter dagen. Och ibland kan det vara att vi har planerat att röra oss iväg till vår närmsta skog. Och då ibland kan de här äldsta barnen, som vi är bland idag, de har packat för hel dag. Så antingen tas det med mat, eller så har man en plan att laga mat tillsammans ute. Och mycket handlar om friluftsliv hos oss. Vi vill ge barnen så mycket frilufts- och naturkänsla så mycket som möjligt, och att de har med sig det i ryggsäcken när de börjar skolan. De ska känna på hur det känns att laga mat ute på stormkök eller över öppen eld. Vi vill att de åker skridskor på vintern och får känsla för hur det är att stå på ett par skenor. Det är lite annorlunda än att stå på ett par skor. Vi åker skidor. Ja, vi erbjuder maxat friluftsliv så mycket som möjligt.
Vill du berätta vad du heter?
Jag heter Stina.
Hur känner du kring skogen? Vad är din favoritsak att göra ute i vildmarken?
Leka.
Vad brukar du leka?
Mamma och pappa och barn.
Ja, okej. Okay. Hur tycker du liksom skogen luktar?
Fjärilar.
Så går det att se en märkbar utveckling hos barnen som går här, sett till hur de förhåller sig till naturen? Tina menar på att man inom verksamheten använder sig av trappsteg för att bland annat mäta trygghet inom naturen.
Och det är liksom steget. Och det kan ju vara när de börjar hos oss. Vissa har börjat när de är 1 år. Men vissa kommer till oss när de är 3 år. Och alla har lite samma känsla där. Att när de kommer till oss så måste vi möta dem på trappsteg 1. För vissa kanske inte har varit så mycket i skogen. Så trygghet är liksom nummer 1. Sen bara det här att uppleva och förundras är en stor del som måste få ta tid. Att bara liksom lägga sig ner och kika på en myra och vilken väg den tar och vad den gör för någonting för att skapa den här lusten.
För barnen som går här, vad skulle liksom du bli gladast över att höra om du möter en tidigare liksom dagisbarn här, om du vet 15 år när den personen är 20. Vad skulle du bli glad av att höra om den, vad den sa då?
Ja, men den kanske har så här, ett kontorsjobb inom en stadsdel och så ska de planera nya bebyggelser eller en ny parklek. Att man kanske tänker mer ja, men det här grönområdet som är nära den här förskolan, det är viktigt att ha kvar. För det minns jag att det var viktigt för mig när jag gick i förskolan eller var i skolan, att de här små grönområdena är viktiga. Tänka mer lekotoper än lekplatser.
Marcus Torgeby, författare, naturprofil, Gabriella Svanberg, psykolog, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna, och Jenny Lovebo som forskar om skogsbad finns med i Kropp och själ idag. Nu är det väl ändå så att väderaspekten ändå spelar roll när det handlar om att vara ute. Vad säger du, Marcus? Det finns faktiskt dåliga väder.
Ja, men så är det ju. Men det är ju också en teknik att vara ute sådär. Så det finns ju, jag menar, om det regnar mycket och kunna vara under ett par granar, så blir det bara, ja, det är ju en helt klockren upplevelse att bara känna att granen faktiskt kan skydda mig om man sitter lite nära stammen. Men det var faktiskt något annat jag funderade lite på. Att man pratar mycket om diagnoser och hej och hå. Och ibland så kan jag känna att det är ju det, att det är ju världen som har ADHD. Det är ju det som är problemet, och det är inte konstigt att det blir konsekvenser i oss människor och i de som är unga. När det liksom bara blir 1 miljard intryck hela tiden, dygnet runt. Så jag tycker ju att folk ändå är så pass friska de är. Det är ju nästan helt otroligt, kan jag känna, med tanke på hur det ser ut runt omkring oss sådär.
Vi har det här om att prata om att man också får plats och får springa runt lite och låta lite utan att det ekar mellan väggarna. Det kan ju också vara skönt om man har lite spring i benen, vilket ju många barn har.
Absolut.
Vad tänkte du, Gabriella, när du hörde?
Ja, nej, men jag bara liksom ler inombords och tänkte också på det här slutrubriken när hon sa att vi kanske inte ska tänka riktigt lekplatser, utan hon sa något fint ord där. Utnyttja, jag förstod det som att använda naturen. Och det är också lite det här, vi kämpar för att göra något roligt, du vet, lekplats. Men vi har ju så mycket, man kan titta på myra och titta på stock och sten. Det tar jag med mig.
Jenny Lovebo, om man aldrig har varit i en djup skog så kanske man inte automatiskt känner sig väldigt avslappnad och trygg där. Hur ska man ta in det här om man nu inte har gått på ett sånt där utedagis som barn?
Nej, det var väl det jag tänkte på, att just den här positiva relationen man får till naturen som gör det lättare att ta del av naturen som en återhämtande faktor senare i livet. Och har man inte den, då behöver man nog vänja sig successivt. Det finns ju till exempel möjlighet att gå på guidade skogsbad som leds av en guide. Och man går i sällskap med andra i grupp och sådär, för att vänja sig vid naturen och förstå hur det funkar, eller vad man ska säga, få hjälp att koppla av och så. Så att jag tror att det har jättemycket med, eller jag vet att det är så att man måste vara trygg i skogen, annars kommer man inte få de här positiva effekterna av att vara där.
Det finns ju också sådana aspekter av naturen som man kanske kan tycka lite obehagligt, som är småkryp och sånt där. Har du någon guide där?
Nej, men där handlar det nog mer om att försöka hitta ställen där det är lite mindre mygg kanske, och vara rätt klädd och kanske inte sitta helt stilla utan röra sig lite långsamt. Lite som Marcus var inne på, att hantera naturen liksom, så att man inte behöver bli så irriterad på småkrypen.
Mm. Marcus, du växte ju upp i skärgårdsmiljö, eller havsmiljö, ja. I alla fall.
Det, ja, precis.
Det är väl en helt annan miljö än skogen, föreställer mig.
Ja, men verkligen. Jag är ju född på en ö utanför Göteborg. Mm. Ja, men, så träd är ju inte någonting som jag är van vid.
Nej, hur var det att vänja sig vid träden?
Nej, men det tog ju tid. Jag är ju som sagt, jag är uppväxt i den ständiga horisonterna och alla har varit fiskare, och sen så flyttade jag till skogen. Det tog väl tid helt enkelt. Men jag kunde ibland känna mig lite instängd, men då gick jag antingen klättra upp i ett träd så jag kunde titta ut över dalen, eller så gick jag upp på en höjd så jag kunde få lite utsikt sådär. Mm. Men alltså det tog väl tid helt enkelt. Men den är ju ändå på våran sida, så jag ville ju detta och då bara hängde jag i. Och till slut så hittade jag ett förhållningssätt till det mesta, kan man säga.
Mm. Och hur kan du överföra det på någon annan? Hur ska vi göra för att...
Jag tänker på låga trösklar. Det är väl lite det som är... liksom lite tricket, alltså sådär att den inte tar i så himla hårt. Och där har vi som är lite äldre ändå en uppgift att liksom lära de som är lite yngre. Att det behöver inte vara så extraordinärt. Mm. Utan det, jag menar, i Stockholm, Göteborg, det är ju så otroligt. Alltså det är ju nära till både Änggårdsbergen och till Liljanskogen. Mm. Det behöver inte vara 80 mil ut i skogen. Så just att det finns så himla nära. Det är väl lite det där, tror jag. Så att det behöver inte vara så himla extraordinärt, utan det kan bara vara för en gång. Ibland bara stänga av telefonen och ta en promenad i sensommarljuset.
Ja. Gabriella, du skriver ju om det här också. Du kallar det för nudging. Mm. Att liksom göra det lätt att göra det här som man mår bra av. Ja, precis. Vad har du för råd där då?
Nej, men det är faktiskt precis det Marcus säger, att ta bort trösklar. Det är en bra beskrivning. Att man gör om sin miljö. Man pratar om neurodesign. Designa din miljö så att det är lätt att göra rätt, säger man. Och rätt i det här fallet är ju då lite miljösaker. Och
det kan vara för något?
Nej, men det kan vara till och med så lite som att ha en liten krukväxt framför dig på bordet gör faktiskt en skillnad. Mätbara, det finns forskning på det. Eller att man väljer en plats på jobbet eller hemma så att man ser till exempel takåsar om man vill ha lite horisont. Eller om man har ljusinsläpp som är jätteavgörande. Så verkligen det där med att det behöver verkligen inte vara ens bege sig till en skog, även om det är fantastiskt. Men ja.
Men finns det inte någonting som gör att man känner sig lite så här... Ja, men kan det verkligen göra någon skillnad med lite så här små grejer? Gör det?
Och att man kan tänka så, ja. Man kan nog tänka så, men det gör faktiskt, det gör en skillnad. Och mycket i det här, vi pratar ju också om fokus. Det är väldigt hett nu att prata om de olika nätverken. Om man är grubbelnätverket, default mode network, eller då man verkligen har så här riktigt koncentrerat fokus på något. Och titta till exempel på en litet körsbärsträd nu när vi har haft så fina. Att bara några minuter stå och titta och förundras över en blomma. Då i det ögonblicket, då är det ju väldigt få som samtidigt skulle vara i grubbelnätverket. Så det är faktiskt en liten, det här är ju det man många tränar på. Att vänta nu, kan jag alltså bryta grubbel genom att riktigt försjunka i en blomma? Och så är det som en muskel vi tränar upp. Så att det är ju det här hela med mindfulness-träningen. Det är en fokusträning.
Mm. Så att ut och fokusera på de vackra små ting. Grejerna i naturen. Det blir nyckelpiger. Har du någon favoritgrej i naturen som du gillar att titta på?
Ja, men jag gillar faktiskt små blommor, har jag märkt. Ja, och även små dofter, bara stanna upp. Och jag kan bli så där, liksom stanna på gatan och bara ta några faktiskt sekunder till och med kan räcka.
Mm. Vi slutar där. Mm. Tack så jättemycket, Gabriella Svanberg, psykologspecialist i neuropsykologi, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna. Tack också Marcus Torgeby, författare, naturprofil, bland annat aktuell med serien Under stjärnorna i SVT. Och Jenny Lovebo, lektor och forskare i hälsa och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Vi har också hört Alessandro Mastrangelo. Nästa vecka ska det handla om fett. Det som smakar, värmer och skrämmer och som i vissa sammanhang kallas ett av kroppens viktigaste endokrina organ. Är det dags att hylla fettet? Det pratar vi om nästa vecka. Linnea Wannefors är producent, Mattias Lindgren reporter, Astrid Ankarkrona tekniker. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.